Kapitel 38. Vilken text, hörni. Vilken text vi har framför oss. Och vi säger som det är. Det är en konstig text som man kan bli lite obekväm av att läsa. Mycket ondska. Många synder som pågår här. Samtidigt så vet vi att hela Guds ord är utandad av honom. Och nyttig till undervisning. Så även om det är mycket orättfärdighet som pågår här, låt oss kolla på den med rena ögon. Och ta till oss vad den vill säga till oss. Vi återgick till vår predikoserie genom första Mose för 2 veckor sedan, där Isak inledde kapitel 37. Kapitel 37 och fram till kapitel 50, alltså slutet av första Mose, är den sista delen, den här sista fjärdedelen av patriarkernas berättelse, som handlar om Jakobs söner, alltså Josef och hans bröder. Och berättelsen av Josef är ju en välkänd. Han var god, han kanske inte var den visaste. Han var lite stolt, men vi känner till Josef. Han fick en vacker dräkt av sin far. Han favoriserades av sin far. Och han skröt till sina bröder. Och en dag fick hans bröder nog av honom och förrådde honom och sålde honom till några midjaniter, som sedan förde honom till Egypten, där han blev såld till slav. Och detta skedde i slutet av vers 37. Och vi hade kunnat hoppa till kapitel 39 och berättelsen fortsätter bara där. Vi hade kunnat hoppa från den sista versen från 37 till 39 och vi hade inte känt att vi hade missat någonting. Men så dyker Juda och Tamar upp. Så frågan är, varför finns den här kanske lite skeva berättelsen eller händelsen mellan Juda och Tamar? Varför avbryts den här berättelsen av Josef av den här händelsen? Vi ska börja med att gå igenom texten tillsammans. Jag kommer kommentera och förklara vad som pågår för att därefter tillämpa och dra några lärdomar av texten. Så vers 1, vi läser vi att vid den tiden lämnade Juda sina bröder och slöt sig till en man i Adullam som hette Hira. Där fick Juda sin dotter till en kananeisk man som hette Shua. Han tog henne till sig och gick in till henne. Hon blev havande och födde en son som fick namnet Er. Sedan blev hon havande igen och födde en son som hon gav namnet Onan. Hon födde ännu en son och gav honom namnet Shela. När han föddes var Juda i Kesib. Okej, vid den tiden. Det är den tiden där Josef fördes bort till Egypten. Och till den tiden hans bröder kommer till Egypten. Det är ungefär 20 år mellan de här händelserna. Så det är gott om tid för allting det här. Så Juda verkar fortfarande ha varit singel eller inte gift i kapitel 37 när han sålde Juda eller Josef. Så någon gång efter tänkte han, det är dags att växa upp. Jag packar mitt pick och pack, lämnar min fars hus och gifter mig. Det låter bra, eller? En man som ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Inte helt. Juda lämnar och gifter sig med en främmande fru. En kananeisk fru. Liksom vi kristna är kallade till att gifta oss i Herren. Alltså med andra gudsfruktiga människor. Så var Israel också kallad till att inte blanda sig med andra folk. Så Juda påminner oss väldigt mycket om Esau som gjorde samma sak. Och hans föräldrar var inte särskilt glada över honom. I alla fall, Juda gifte sig och får 3 söner. Er, Onan och Shela. Vers 6 säger, Juda tog åt Er sin förstfödde en hustru som hette Tamar. Men Judas förstfödde Er var ond i Herrens ögon, och Herren dödade honom. Då sade Juda till lånan: gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror. Men Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, så han lät säden spillas ut på jorden varje gång han låg med sin brors hustru. Detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade honom. Då sade Juda till sin son hustru Tamar: stanna som änka i din fars hus tills min son Sheila blir vuxen. Han var nämligen rädd att också denne skulle dö liksom hans bröder. Tamar gick då tillbaka till sin fars hus och stannade där. Er, som var Judas förstfödda, var ond. Vi vet inte vad han gjorde som väckte Herrens vrede, men Gud döda honom. Och det är första gången vi ser att Gud döda en enskild person var på plats. Han hade raderat ut halva, eller nästan hela människosläktet i syndafloden förutom en familj. Men det här är första gången vi ser att Gud bara döda en person på grund av den ondskan. Och det som följer nu av Juda och hans son Onan kännetecknar en självisk och en ansvarslös karaktär. För oss kan det låta väldigt konstigt att och främmande, men i Israel fanns det en praktik att ett ansvar att om en kvinna mans dör så är det hennes svåger, alltså mannens bror, som ska gifta sig med henne och ge henne en avkomma. Det hade flera fördelar. På det sättet behöll man alla ägodelar i familjen. Man beskyddade änkan så att hon inte skulle bli övergiven. Och samtidigt så fortsatte man att bygga den döde sonens hus. Detta skrevs också ner i lagen senare, och vi kan läsa det i 5 Mosebok 25, verserna 5-10. Vi behöver inte läsa det nu, men vi ser att det är den nästa sonens plikt att gifta sig. Och att det är hustruns, eller änkans, rätt att hon ska, att det här ges till henne. Och det var en skam för man om man inte gjorde det. Om man vägrade, som Onan i det här fallet, då ska kvinnan ta av hans sko och spotta honom i ansikte inför hela folket. Och han skulle skämmas. Men så verkar det inte Onan tänka. Så Onan blir tillsagd av Juda att han ska gå in till Tamar och gifta sig med henne och ge henne en avkomma. Men Onan är också en bedragare. Han går in till Tamar så att det ser ut som att han uppfyller sitt ansvar, sin plikt. Men samtidigt ser han till att han inte gör det. Han ser till att hon inte får en avkomma varje gång han går in till henne. Varför gör han det? Vers 9 säger: Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen. Onan är självisk, och han gör vad en självisk person gör. Han tänker bara på sig själv och vad som gynnar honom. Han utnyttjar Tamar för sin egen njutning, men vill inte bära ansvaret för ett barn som biologiskt hade varit hans barn. Kanske inte juridiskt, för barnet hade bärt den döde broderns namn. Men han gör det inte. Han säljer sitt eget intresse för hans plikter gentemot hans far och hans bror och Tamar. Han tar inte ansvaret och är oärlig. Liksom hans broder Er, så dödar Gud Onan på grund av den här ondskan. Så hittills har två män dött. Men jag vet, många av oss bär också på ansvar, mycket ansvar. Ni har familj, ni har arbete, ni har församlingen som tjänar, ni har ansvar i. Och jag vill uppmuntra er till att fortsätta i att arbeta, att vara uppriktiga och ärliga. Att inte försumma sitt ansvar. Det kan vara att inte ge vår arbetsgivare den tiden som vi egentligen är skyldiga honom. Vi kanske tar en längre rast än vad vi borde göra. Vi slösar tid, vi är inte produktiva. Så frestas vi att vi är ständigt frestade till att försumma våra ansvar. Att vi kommer på olika ursäkter till att vi inte kunde komma på träffen som vi hade sagt att vi skulle komma till. Men håll i och håll ut. Gör allt i Guds fruktan. Onan trodde att ingen skulle upptäcka hans ondska. Han trodde att ingen skulle se det. Men vi har en som ser, och Gud såg det, vad han gjorde. Så Juda börjar bli lite nervös i det här tillfället. Liksom, han haft två söner som har varit gifta mer eller mindre med Tamar, och två av dem har dött. Och han vill inte förlora sin tredje son också. Så han skickar iväg henne med löftet att hon skulle få hans tredje son, Shela, när han var tillräckligt gammal. Men det känns som att Juda aldrig riktigt hade planerat att faktiskt uppfylla sitt löfte. Så Tamar lämnar som en änka. Hon är nu ensam, övergiven, barnlös och sårad. Så fortsätter vi texten. En lång tid därefter dog Shoas dotter, Judas hustru. Efter sorgetidens slut gick Juda med sin vän Adulamiten Hira upp till Timna, till de som klipper hans får. När man berättade för Tamar att hennes svärfar var på väg till Timna för att klippa fåren, lade hon av sig enkelkläderna, tog på sig en slöja och satte sig vid porten till Enaim på vägen till Timna. Hon såg nämligen att Shela var fullvuxen och att man ändå inte gav henne till hustru åt honom. När Juda fick se henne trodde han att hon var en prostituerad, eftersom hon hade täckt för sitt ansikte. Han gick av till henne där hon satt vid vägen och sade: "Får jag gå in till dig?" Han visste inte att det var hans son hustru. Hon svarade: "Vad vill du ge mig för att få gå in till mig?" Han svarade: "Jag skickar dig en killing ur min jord." Hon svarade: "Ja, om du ger mig pant tills du skickar den." Han svarade: "Vad ska jag ge dig i pant?" Hon svarade: "Din signetring med kedja och staven som du har i handen." Då gav han henne detta och gick in till henne. Hon blev havande genom honom. Sedan gick hon därifrån och lade av sig slöjan och tog på sig enkelkläderna igen. Juda skickade killingen med sin vän Adulamiten för att få tillbaka panten av kvinnan. Men den hittade henne inte. Han frågade männen på platsen var tempelflickan fanns, hon som satt vid vägen i Enaim. Men de svarade att inte hade funnits någon tempelflicka där. Hon kom tillbaka till Juda och sade: "Jag har inte hittat henne. Dessutom säger folk på orten att det inte funnits någon tempelflicka där." Då sade Juda: Hon får behålla det, så skämmer vi inte ut oss. Jag har nu skickat killingen, men du har inte hittat henne." När man trodde att historien inte kunde bli värre, så blir den värre. Liksom, två män har redan dött. Tamar hade väntat en lång tid på att få gifta sig med Shela. Men hon upptäckte nog bluffen efter ett tag. Och det började, och då började hon planera sin revansch. Och vi kan förstå henne. Hon är i en desperat situation. Hon har ryggen mot väggen. Men Juda och Onan var oansvariga. De skulle ha sett till att hon fick en avkomma. Men gjorde inte det. Och sen försummade Juda också sitt löfte mot henne. Så hon tar saker i egna händer. Och sällan vänner är en bra sak. Även för oss. Tamar borde ha väntat på Gud. Även om hon redan hade väntat en väldigt lång tid. Så var det här inte rätt. Många gånger har vi sett hur Gud ser till sårade och övergivna kvinnor. Tänk på Hagar i öknen. När han hade blivit bortskickad från Sara. Hon trodde att hon skulle dö där i öknen. Hon var redo att dö. Hon hade lämnat Ismael. Men så öppnade Gud hennes ögon för en ny vattenkälla. Hon hittar vatten. Och de överlever. Eller tänk på Lea. Jakobs andra fru. Gud såg hon inte var älskad av Jakob. Och Gud gjorde henne fruktsam. Medan Rakel förblev ofruktsam ett tag. Vänner, även vi kan känna att när vi är i en pressad situation. Att vi behöver ta saker i egna händer. Satan vill få oss att tro att Gud inte längre bryr sig om oss. Så vi behöver verkligen ta tag i sakerna själv. Jag säger inte att vi ska vara passiva på något sätt. Men om det förleder oss till synd. Även om ändamålet är gott. Men om vägen dit är krokig och innehåller synd så är det inte rätt. Om du exempelvis skulle ljuga om dina förmågor för din arbetsgivare för att få ett visst jobb. Så här är det inte rätt. Så vägen hur vi kommer dit är lika viktigt. I alla fall, hon tar saker i egna händer. Hon tar av sig enkelkläderna som hade fått tagit på sig efter hon hade blivit enka och förmodligen haft på sig dem resten av livet om hon inte hade gift sig. Hon tar av sig dem och tar på sig en typ av slöja. På det sättet visste man kanske att hon var en prostituerad. Men nog det viktigaste är att Juda kunde på det sättet inte känna igen henne. Så Juda ser henne, går fram till henne och frågar, får jag gå in till dig? Hon svarar, vad vill du ge mig? Han säger, en shilling. Hon säger, kan du ge mig pant så länge? Och han gör det. Så Juda ger henne en signetring med kedja och en stav. Och det är som man skulle lämna sitt pass och sitt körkort hos henne. Och därefter går Juda in till henne och Tamar blir havande av den här händelsen. Efter det här så lämnar Juda och efter ett tag så skickar han den här killingen till henne. Eller tänker göra för han hade lovat henne det. Men eftersom Tamar hade tagit på sig inkekläden igen kunde han inte hitta henne. Hon går tillbaka till Juda och säger att jag hittar inte henne. Det är inte konstigt. Och Juda märker att det kan bli väldigt pinsamt för honom om folk faktiskt skulle få reda på det här. Hellre tappa bort sitt körkort och sitt pass än att folk faktiskt skulle få reda på den här berättelsen. Så vi låtsas som att ingenting har hänt så slipper vi skämmas. Vers 24 säger, ungefär 3 månader senare fick Juda höra. Din son hustru har begått otukt och dessutom blivit havande genom sin otukt. Då sa det Juda, för ut henne och bränn henne. Men när hon skulle föras ut skickade hon bud till sin svärfar och lät säga, genom en man som äger dessa saker har jag blivit havande. Se efter vem som äger den här signetringen med kedja och den här staven. Och Juda kände igen dem och sa det. Hon har rätten på sin sida, inte jag. Eftersom jag inte har gett henne åt min son Shela. Men han låg aldrig mer med henne. Avslöjad. Den synden som han hade tidigare försökt att sopa under mattan och försökt att gömma så att den aldrig kommer fram till ytan har nu blivit avslöjad på ett ganska dramatiskt sätt. Likt David som gjorde sig skyldig till äktenskapsbrott och sen mord. Och profeten Natan kommer till honom och berättar den här liknelsen med fåren. Att en rik man hade många får och en fattig man hade ett enda får. Och så tar den rika mannen det ena fåret av den fattiga. Och David blir rasande och säger, den här mannen ska dö. Och Natan säger, du är den mannen. Juda ville döda Tamar för hennes otukt samtidigt som han var lika delaktig i den. Så typiskt, vi ser flisan i vår grannes ögon men inte bjälken i våra egna. Vi dömer andra efter en standard som vi själva inte håller och tror att den inte gäller oss. Den gäller andra men inte oss. Vi är så bra på att peka ut brister hos våra vänner, hos vår partner, våra arbetskollegor, församlingen, äldste, diakoner. Men glömmer oftast att se till oss själva. Så Tamar avslöjar honom. Hans synd blir synlig för alla. Alla visste att Juda var den här mannen som hade gjort henne havande. Han hade trots allt lämnat sitt körkort och sitt pass hos henne. Men här ser vi också ett moment som är avgörande. Som verkar vara någon typ av vändpunkt i Judas liv. Vers 26 säger, hon har rätten på sin sida, inte jag, eftersom jag inte har gett henne åt min son Shela. En man som har varit oansvarig tar ansvar för första gången. Han erkänner sin synd. Han blir inte arg på Tamar och säger, varför gjorde du så här mot mig? Eller hur kunde du göra så? Nej, han tittar på sig själv och inser att han gjorde fel, att han borde ha gett Shela åt Tamar. Och att han en brist eller ett försummande av sitt ansvar. Att den här synden var en konsekvens av det. Och det är första gången vi ser det. Vi har sett Guds folk tidigare gjort många dumma saker. Många, många dumma saker. Men vi har inte sett hur de faktiskt äger sin synd. Kapitlet avslutas med att Tamar föder tvillingar. En väldigt händelserik förlossning. Vers 27. När hon skulle föda, se, då fanns det en tvilling i hennes moderliv. Vid födseln stack den ene fram en hand. Då tog barnmorskan en röd tråd och band den om hans hand och sade, han kom ut först. Men han drog tillbaka handen. Men när han sedan drog tillbaka handen kom hans bror ut. Då sade hon, varför har du trängt dig fram? Och han fick namnet Peres. Därefter kom hans bror ut. Han som hade den röda tråden om sin hand. Och han fick namnet Sera. Slut på berättelsen. Så varför finns den här berättelsen där? Vad handlar det om? Vad betyder den för oss? Kapitel 38 handlar om Guds oförtjänta men förvandlande nåd för hans folk. Det är genom Juda löftet om ett evigt rike, om en messias skulle fortsätta. Vi hade kunnat trott att det skulle bli Josef. En fjärdedel av första Mose handlar trots allt om Josef. Han är den som kommer rädda Jakobs familj från svält. Han är den som kommer föra dem ner till Egypten, där de också kommer växa till ett stort folk. Han är den som får den dubbla välsignelsen. Alla kunde tro att det är genom hans stam, genom hans meriter, att Messias skulle komma. Men nej, det är genom Juda. Den här mannen som har lämnat sin farshus, tagit en främmande kvinna, varit självrättfärdig, inte tagit ansvar för sin sons hustru och inte för sin son heller. För att sedan, även om det var ovetande, begå otukt med henne. Och det är genom den här föreningen mellan Tamar och Juda, en man och sin sons hustru, genom den linjen skulle Messias komma. Mose visar oss paralleller. Mose vill göra det här tydligt, så han visar oss många paralleller mellan Jakobs hus, eller Jakobs liv och Judas liv. Rebecka lurade Isak för att vinna en välsignelse till Jakob. Tamar lurar Juda för att vinna en välsignelse åt Peres. Esau tjänade Jakob. Återigen skulle en äldre tjäna den yngre genom tvillingarna. Jakobs berättelse var full av smutsiga och bedrägliga lögner och förräderi. Ändå fick han den eviga välsignelsen, liksom med Juda. Var Juda värdig av en sådan välsignelse? Nej, såklart inte. Ingen hade varit där. Det är därför Gud gör det. Han vill visa sin nåd, han vill visa sin nåd mot de orättfärdiga. Och genom den orättfärdige skulle den rättfärdige komma. Okej, vi ser att Gud visar nåd mot Tamar och han visar mycket nåd mot Juda. Men har du trott på Guds nåd för dig personligen? Jag menar, det är alltid lätt att se det i skriften och på andra, men för dig personligen. Har du stått inför han, din skapare, inför Guds storhet och rättfärdighet i ljuset av det här sättet själv? Att du inte har någonting att erbjuda. Att du är moraliskt bankrupt. Din skuld är större än vad du någonsin skulle kunna betala tillbaka. Du har ingenting att erbjuda, inga meriter, liksom Juda. Men de goda nyheterna är att Gud ger fritt. Fritt av sin nåd till alla de som kommer till honom och ödmjukar sig. Han förlåter oss och förklarar oss rättfärdiga inför honom genom sin nåd. Men han ger inte bara fritt av sin frälsande nåd när vi kommer till honom. Utan han ger oss sin nåd resten av vårt kristna liv. Han ger nåd åt oss för vår helgelse skull. Han befriar oss från vårt slaveri till synden, till Satan och världen. Vi behöver inte längre böja oss under Satan, världen och köttets vilja. Se på Judas liv. Han var den som sålde Josef till Egypten. Och sen lite längre fram i kapitel 44 kommer vi se hur han vädjar inför Josef, som då inte har gett sig till känna, att ta Benjamins plats. Vi ser en förändrad, en förvandlad man. Han är mer bekymrad över att Jakobs hälsa, sin fars hälsa, än och löftet som han gav till sin far. Du kanske tänker att du är ovärdig, att du har begått en synd som du aldrig kunnat, som du aldrig trodde att du skulle göra, att du som du skulle begå. Kanske är sexuell synd liksom juda. Du har kollat på någonting som du inte borde ha kollat på, eller så har du en annan synd som du har kämpat emot väldigt väldigt länge. Du känner att du sviker Gud och du tar tyngd, du bär på den här synden som väger så tungt. Men här finns det också nåd. Men tror du på det? Tror du att det finns nåd? Det finns nåd, men tror du att Guds nåd faktiskt kan förvandla dig? Det finns inget värde att fördöma sig själv. Eller säga att synden är för stor för att bli förlåten. Nej, vi lägger synd på synd då. Kom till honom och be om nåd för din helgelse, så han kommer låta din bägare flöda över med nåd. Du kanske tillåter nåd för dig själv, men du kanske inte tillåter nåd för andra. Tillåter du att andra får förvandlas av Guds nåd? Vi kan bli sårade. Verkligen sårade. Och det är ont. Smärtan sitter djupt. Men var inte den som säger, jag kommer aldrig kunna förlåta dig. Att du gjorde så här mot mig. Jag kommer aldrig kunna förlåta dig. Var inte den. Gud har visat nåd utöver nåd utöver nåd utöver nåd mot dig. Nu har du möjligheten att reflektera lite av vem Gud är och vad Gud har gjort för dig. Så Guds nåd kan sannoliken förändra folk. Guds nåd triumferar. Låt oss be.